Det ska vara lika lätt för en kommun att beställa en IoT-tjänst som att beställa en ny skrivare. Ja, den utgångspunkten finns i Skellefteå kommun som håller på att ta fram ett ekosystem och infrastruktur för IoT och delning av data. Målet är att ta fram skalbara lösningar som är hållbara över tid. Hur det går till ska vi prata mer om i det här avsnittet. Jag heter Maria Bergenheim och du lyssnar på IoT Sveriges podcast om innovativa IoT-projekt i offentlig sektor. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt, du som lyssnar. Ja, idag ska vi alltså prata om hur man i en kommun kan få till det där ekosystemet där det är lätt att dela data. Dels mellan olika verksamheter i kommunen och även då ut till medborgarna. Och det här vet jag att dagens gäster lägger ner stor tankemöda på att få till. Med mig i studion sitter Rickard Lindholm, projektledare på Skellefteå kommun, och Katarina Tinderdal, produkt- och processledare på Skellefteå Kraft Fibernät AB. Varmt välkomna båda två.
Tusen tack.
Tack så mycket.
Ja, men ni är ju med och driver projektet GIOTIS som finansieras genom oss på IoT Sverige. Och då kanske vi ska förklara vad GIOTIS står för. Det står för genomförandeprojekt, IoT för innovativ samhällsnytta Skellefteå. Och det ska vi strax få veta mer om. Men först vill ju jag veta lite mer om er. Så Rickard, du får börja. Berätta lite om dig och din bakgrund.
Ja, mitt namn är då Rickard Lindholm och jag jobbar som projektledare på Skellefteå kommuns IT-avdelning kan man väl säga. Och har gjort det de senaste 2,5 åren. I grund och botten är jag systemvetare, så brinner lite extra för just det här samspelet mellan människa och teknik. Och har en kort bakgrund som systemutvecklare innan jag hamnade på Skellefteå kommun.
Mm, och du är också projektledare för projektet GIOTIS.
Precis, projektledare och projektkoordinerare för Skellefteå kommuns räkning.
Ja, Katarina, berätta lite om dig.
Ja, Katarina Tinderdal. Jag började egentligen min yrkeskarriär som pedagog, men halkade av lyckosamma tillfälligheter in på telekom och arbetat med telekom i 25 år drygt. Varav en stor del nu på fibernät, på Skellefteå Kraft. Med tjänster för, ja, över fibernätet. Drivs av att leda i förändring, och det får man ju verkligen göra i teknikutveckling.
GIOTIS, det är ju alltså då ett genomförandeprojekt i Skellefteå kommun, och ni får 5 miljoner i finansiering via oss på IoT Sverige. Rickard, berätta lite grann om bakgrunden. Kan du dra lite grann kring bakgrunden, hur det här kom till, projektet?
Ja, men IoT är ju ingenting som är nytt för oss inom Skellefteå kommun eller inom våran koncern tillsammans med Skellefteå Kraft heller. Det är någonting som används dagligen i många olika verksamheter och på väldigt många olika sätt. Och det är kanske just det som är det stora problemet som vi sett också, den här avsaknaden av en central IoT-förmåga som stödjer våra verksamheter i att etablera hållbara och långsiktiga lösningar. För det man har identifierat är att vi har mycket liksom skugg-IoT kan man kalla det, som är decentraliserade lösningar där vi varken har tillgång till data, vi känner inte till datamodellen, vi vet knappt vilken sensortyp det är, utan ofta så får vi bara data presenterat i ett gränssnitt. Och framförallt så delar vi inte den typen av data mellan varken oss själva inom kommunen eller med andra kommuner eller externa parter. Vilket gör att vi skapar stora inlåsningseffekter och väldigt ineffektiva upphandlingar och lösningar.
Mm. Precis, jag kan ju bara fylla på det. Och jag menar, nu inom GIOTIS får vi så chans att sitta tillsammans och grotta ner oss och se, menar, istället för att var och en ska göra sina innovativa lösningar, tomtebloss som vi kallar det för, och så, där, så att jobbar vi tillsammans med att gå ner på saker på djupet för att skapa de här den här IoT-förmågan som Rickard benämnde och få hållbara lösningar över tid. För vi vill ju egentligen samma sak med ytterst de här hållbarhetsmålen i en smart stad och en växande region. Mm.
Hur började det då? Då har ni identifierat det här. Då hade ni, jag vet att ni hade något projekt kring badvattentemperatur som är ett sånt där klassiskt IoT-projekt kan man kanske säga.
Men vi började identifiera hålet som vi såg, just avsaknaden av den centrala förmågan. Jag tänkte, ja, men då får vi ta saken lite grann i egna händer när vi inte kan lita på att andra gör det åt oss. Så det vi gjorde då på koncernsamverkan var att vi deltog i det nationella RISE-projektet för badvattentemperatur just det. Och skapade en badvattentemperaturlösning baserad på LoRa-nät och sensorer via Skellefteå Krafts IoT-plattform. Och det var ju, det testet var ju mycket av ett tekniktest för att se att, men har vi överhuvudtaget den infrastrukturella grunden och kompetensen att internt driva den här typen av lösningar. Och just det projektet och testet följer väldigt väl ut, både teknikmässigt men även medborgarmässigt, som såg ett väldigt stor nytta i det och fick ju väldigt uppskattat inslag under badsäsongen.
Mm. Och nu då bygger ni vidare på det här då, Igiotis? Berätta lite mer då stort om projektet. Katarina, vill du börja eller?
Ja, men absolut. Ja, men vi har ju som sagt varit spänt bågen ganska stort och försöker greppa hela IoT-ekosystemet med allt vad det innebär. Och det är lika mycket tekniska aspekter skulle jag vilja säga som de mjuka aspekterna. Kommer in på mer på det, men vara tekniken är allt från sensornivå, samla data, kommunikation, plattform, den delar data på ett bra sätt. Men vi börjar ju i alla delarna, inte, alltså vi har ju chans att göra i grunden och börja i rätt ända, det vill säga från behov till färdig lösning. Det vill säga att vi börjar inte med tekniken och försöka få den, att verksamheten ska använda den, utan vi börjar med en insiktsarbete hos behovsägaren, där vi har valt ut fyra olika förvaltningar inom kommunen som får hitta och sina lösningar som kan göra skillnad. Att hitta bra lösningar hela vägen och sen då skala upp dem. Och sen då parallellt och tekniskt då titta på allt från hur plattformar kan interagera, interoperabilitet, alltså data, hur det kan tillgängliggöras. Ja, sensorer. Så det är många olika tekniska aspekter och marknadsmässiga aspekter.
Ja, för ni har ju alltså då fyra IoT-lösningar som ni jobbar med. Rickard, ska vi berätta om dem lite?
Ja, precis. Vi har fyra stycken lösningar som vi driver i form av piloter, kan man säga, inledningsvis. De fyra lösningarna som vi har är tillsammans med fyra olika förvaltningar för att få en bra spridning och en bra överförbarhet i de lösningar som vi har sett. Och där gör vi en lösning tillsammans med städsidan på Skellefteå kommun som handlar om att helt enkelt kolla hur det ser ut med städsituationen på de kommunala toaletterna, där man mäter både antal besök på toaletter men även exempelvis fyllnadsgrad på soptunnor för att kunna skapa en mer behovsanpassad städrutin istället för att göra som man gör idag, att man ronderar toaletter och på så sätt kunna skapa en mer trivsam arbetsmiljö och en effektivare arbetsgrupp helt enkelt.
Mm. Och det var ett?
Precis. Mm. Tillsammans med utbildning och arbetsmarknad så genomför vi tester för att se hur ser flödena ut i våra kommunala verksamheter. Och där jobbar vi specifikt på en skola just nu för att man upplever mycket trängsel runt exempelvis lunchsalen. Och då vill vi kunna mäta flödet, alltså hur ser in- och utflödet ut, vilka tider är mycket folk och vilka tider är inte mycket folk. Och hur kan vi baserat på det fatta bättre beslut i hur vi schemalägger våra verksamheter och nyttja våra lokaler på ett effektivare sätt.
Har man börjat att ändra scheman utifrån det här redan?
Man kan väl säga att de fortfarande är i en form av pilotstadie under projekttiden. Där mycket handlar om att ändå att skruva i de här liksom olika parametrarna. Många av de här verksamheterna som är med i projektet är också valda för att man ska få upp en nyfikenhet på just IoT och vad de kan bidra med för beslutsunderlag. Så mycket just nu handlar också om att verksamheten, lika mycket som att den tekniska lösningen, att de ska lära sig jobba med den här typen av data också. Det är mycket dit vi vill komma. Att man som verksamhet inte pratar teknik och ska ha full koll på, är det liksom ett LoRa-nät eller 5G, vilken plattform går till, utan man ska kunna uttrycka sitt behov och så ska man kunna tillsammans med den här centrala förmågan skruva fram det för att få en lösning som stödjer dem i deras vardag. Så där jobbar vi fortsatt mycket med att just att hitta de här, ja, men hur ska det visualiseras, hur ska det presenteras, vilka siffror är intressanta, var ska gränsvärden? Så att det finns ju väldigt mycket av det här mjuka som vi pratar om som handlar runt om varje IoT-lösning. Själva behovet är ju ganska klart, men hur når vi dit och hur tar vi bort den liksom kunskapsbehovet ute i verksamheten och flyttar det centralt istället, så att de bara kan presentera för oss och vi kan stödja dem att nå dit de vill.
Just det, och det där ska vi komma in på lite mer sen, för det är ju superintressant. Mm. För bara för att man mäter någonting så händer ju ingen förändring.
Precis. Nej, men jag vill bara fylla på med det, att samtidigt som vi nu jobbar med de här casen, så vi grundar just för att göra öppna upp för alla. Alla ska ha samma förmåga och alla ska kunna komma in i samma tratt. Man ska inte behöva ha den här teknikkunskapen. Utan det fångar vi upp med de här processerna vi har tagit fram. Är det en innovation, är det en befintlig lösning eller det kanske inte alls är IoT och så vidare. Så att, ja.
Två stycken projekt till har vi kvar att berätta om.
Precis, och initialt så tog vi även med den belysningsinfrastrukturen som vi har i Skellefteå kommun. Och den styrs ju på samma sätt som väldigt många andra belysningsinfrastrukturer görs i
alltså
dagsläget.
Alltså utebelysningen?
Precis, gatubelysning kan man säga egentligen. Och den styrs ju med 2G och 3G-nätet som försvinner nu kommande åren. Och där var man väl egentligen i ett akut behov av en ny typ av lösning som tillgängliggjorde styrning av den belysningen. Så det var ju en av de piloterna som vi hade med och den har vi jobbat mycket med, men där har vi landat i att det man gör istället är att man går tillbaka och styr på de befintliga elmätare som finns. Så att den har vi liksom avyttrat lite på det sättet, men där jobbar vi vidare med att det hade den andra aspekten som var om det här var lite mer kritiskt med styrningen, så såg vi istället en innovationshöjd i just belysningsinfrastrukturen. Det finns ju en gatstolpe som är uppkopplad med el i princip i varenda liten landsväg som vi har inom kommunen. Och det är ett extremt bra sätt att kunna nå ut med olika typer av sensorer både och olika typer av nätverk. Att använda just den infrastrukturen som finns uppkopplad redan.
Vad används det till då alltså?
Då vill vi helt enkelt kunna, kanske i framtiden ser man ju att men de här typen av stolpar skulle kunna vara 5G-master egentligen. Att eftersom de är strömsatta, det finns strömframdraget. I vissa fall finns det även liksom fiber som linjerar med de elkablar som ligger också. Att de blir väldigt enkla punkter att kunna liksom koppla upp och sprida nät ut i glesbygden också. Där det kan vara svårare att komma åt med traditionella metoder.
Mm. Precis. Ja, nej, men precis. Nej, men, och tittar man hand i hand med det om att ha då behovsägare som belyser sig för stund, det är ett perfekt sätt att nå ut till landsbygden, för det är också det här att alla ska få samma förutsättningar, både geografiskt och verksamhetsmässigt. Inom projektet så bygger vi ut IoT-nätet, LoRa-nätet också, så vi har nästan uppnått nu en grundläggande täckning i hela kommunen, fast vi är en väldigt, väldigt stor kommun till ytan. Så att nu när vi ska börja skala upp alla lösningarna som vi har nu satt upp och finlira, så det blir perfekt sätt att nå ut. Och som sagt, den behovsägaren ska börja inte tänka på om det är LoRa eller 5G eller vad det nu är, utan vi löser det under huven i befintliga processer. Men LoRa är ju, av de lösningar vi har satt upp nu, är ju LoRa ett bra sätt att börja med för att lära sig.
Just det. Och vi hade ett fjärde projekt också.
Precis, och där jobbar vi med att spåra mobila tillgångar helt enkelt. Man har inom specifika verksamheter sett ett problem med att man kanske har släpvagnar, skopor till traktorer, kraftverk, andra typer av liksom mobila tillgångar som rör på sig väldigt mycket. Och där man helt enkelt inte har koll på hur mycket används de, vars är de, när ska vi ha det? Och helt enkelt, ibland så händer det att man kanske åker en timme åt fel håll med en traktor för att den personen innan sa, men jag tror jag lämnar den på punkt X. Och så står den på punkt Y som en timme åt andra hållet. Så då spenderar man en halv arbetsdag på att leta utrustning. Och i förlängning är det ju sånt här som man har sett att ja, men vi kanske har för lite släpare i verksamheten för att vi har aldrig någon som står på vårt hemområde. Men i själva verket är det å andra sidan att vi har för många släpar för att 4 och 5 står alltid stilla, men de står bara på andra ställen. Det är den femte vi använder. Så att det skapar både en aktualitet att man direkt kan effektivisera och se att men vars är den här typen av utrustning. Men på lång sikt även utvärdera hur mycket använder vi respektive utrustning och behöver liksom mer eller mindre av den typen.
Varför valde ni ut just de här 4 IoT-lösningarna?
Det finns olika aspekter. Dels är ju det här med de här olika globala hållbarhetsmålen. De stödjer på varsitt sätt olika av de här innovativa städer. Och så, ja. Dels den. Sen är det ju en i städet, ja, men det är för att optimera en verksamhet. En annan lösning är ju för kanske för samhället. Alltså det är olika målgrupper. Och de kan skala på olika sätt. En del kan skala, alltså typ en tracking kan lika gärna använda från, ja, alltså man kan applicera de här på andra. Antingen kan de skala geografiskt eller skala verksamhetsmässigt. Så att det finns några olika, de kompletterar varandra bra för att sen hjälpa till att öka volymen.
Jag sa ju i inledningen att ni arbetar utifrån målsättningen att det ska vara lika lätt att beställa en IoT-tjänst som en skrivare. Men förklara lite hur ni menar med det.
Det man kan säga, jag tycker skrivare är ju ett väldigt bra exempel. För så funkar det nu för tiden att vi som beställare av en skrivare har ju sällan en stor teknisk kunskap om vad skrivaren rent maskinvarumässigt klarar av att prestera. Där uttrycker vi ju bara vårt behov. Vi vill kunna skriva ut så här många papper om dagen, den ska ha färg eller inte färg, den ska kunna hantera både A3 och A4. Där är man ju väldigt på behovet och inte på lösningen. Och det är precis dit vi vill komma med IoT också, att vi vill sänka tröskeln för våra verksamheter och potentiella kunder. Att känna att vi kan beställa IoT lika lätt som vi kan beställa en skrivare, för vi kan fokusera på behovet och inte på tekniken.
Och vi är ju faktiskt där redan idag. Det är ju formaliserat redan idag. Standardiserade formulär. Man kan idag, alltså vi har redan nu känt att vi har kommit så pass långt i våra processer att vi kan släppa på fler behov för att testa av att allting flödar enligt checklistor och så vidare.
Katarina, du sa ju också inför den här intervjun när vi pratade att tekniken inte är det svåra, tekniken finns, utan snarare att få till det här med den mjuka infrastrukturen. Kan du utveckla lite?
Ja, precis. Ja, men det är säkert det där jag menade inledningsvis också, att IoT-ekosystemet är inte bara ur ett tekniskt perspektiv hur man producerar en IoT-tjänst, IoT-plattform och så vidare, utan det är affärsmodell. Och affärsmodellen i sin tur handlar inte bara om kronor och ören, hur mycket man sparar pengar och så vidare, utan och vem som ska ha betalt för vad, utan hur jobbar vi tillsammans? Alltså vem har vilken roll för att få det här smidigt? Och då har det varit viktigt, och det är ju ynnest att få jobba med alla parter. I det här fallet är det ju, så har vi samlat näringsliv och universitet och kommun och industri, så att ja, så då har vi verkligen fått inoljat så att det går snabbt och smidigt.
Just det glömde vi ju säga, vilka parter som ingår i. Det är ju då Skellefteå kommun som är projektkoordinator, Luleå tekniska universitet, Skellefteå Kraft AB och företaget Thing AB. Samverkan, hur samverkar ni?
Precis, inom projektet så ser man det ju inom projektsamverkan, men vi driver ju en IoT-plattform i drift med Thing som leverantör av IoT-plattformen som heter IoT Open. De utvecklar och driver i första hand då IoT-plattform och kommunikation till den och så vidare. Så att vi har ju även daglig drift, alltså för att försörja IoT-tjänster i kommun och så vidare. Så att vi har ett dagligt samarbete med samarbete i projektet också. Och forskningsuniversitetet så har vi förbättrat vårt samarbete ytterligare med samband med det här Agiotis.
Om man tillägger lite grann där, så är vi ju en väldigt stark konstellation med just alla aspekter som Katarina nämnde att vi täcker. Så vi får ju väldigt många ögon på våra lösningar som vi, både liksom det infrastrukturella men även varje specifik tjänst. Att vi inte fastnar i våra egna hjulspår, utan vi har både liksom kommunglasögonen på oss. Vi har näringslivet som tittar på våra lösningar, och vi har framförallt universitetet också som stödjer oss i att skapa en överförbarhet, och hur kan de här liksom skala på både regionalt och nationellt plan. Ja. Så att det är en otrolig styrka för projektet att vi kan samverka så nära varandra och sitta väldigt förutsättningslöst och diskutera den här typen av frågor, där alla får vara expert inom sina respektive områden istället för att trampa in i varandras områden.
Precis, men då är ju till exempel Thing har öronen och ögonen ut och kan hjälpa till och bygga vidare med standarder och sätta tjänsterna på ett mer övergripande plan nationellt.
Och jag tänkte också på, ni sa att ni vill skapa nyfikenhet för tekniken och sådär. De som är då ute i de här IoT-projekten som ni nämnde, hur jobbar ni med dem och få in deras input i det här?
Det finns ju ett syfte också med att vi valde de här fyra typer av lösningar, för att alla kommer, som jag nämnde, från fyra olika förvaltningar och har väldigt olika syn på och liksom kunskap kring teknik generellt. Och det vi har gjort är att vi har ju satt igång de här piloterna för att man ska få liksom det här intresset och få upp ögonen för det, som vi sa. Och så har vi följt upp det med en typ av insiktsarbete för att hur ska då den här centrala IoT-förmågan stödja er som verksamhet. Så att vi verkligen kommer från det här in- och ut-perspektivet. Nej, tvärtom, ut- och in-perspektivet istället för in- och ut. Att hela vår centrala förmåga och de avtal och processerna som vi bygger upp, det baseras helt och hållet på våra verksamheters problembild och hur stödjer vi dem liksom. Vad vill de ha? Är det ett möte de vill ha till, eller vill de ha någon som slår arm, eller ja, men då bygger vi processen utifrån det, och inte att vi kommer att presentera någonting om 1,5 år och säger så här ska vi jobba med IoT inom Skellefteå kommun inom våran koncern, utan den är helt baserad på deras lärdomar som de tar med sig från de här piloterna som de deltar i.
Precis, det har varit viktigt med insiktsarbete, för att det är som du sa här innan också, att sätta processen har innebärt att vi har suttit och bollat givande tagande. Att, ja, men vi ser att, ja, men det här kanske är mest praktiskt att du gör, det här gör vi. Och så att,
och det är också en av de styrkorna vi ser när vi samverkar mellan varandra, att vi verkligen får fokusera på det vi är bra på. Att vi får vara i behovet och vi behöver inte trampa in någon annans liksom, revir om man säger så. Och framförallt så blir vi inte styrda av att det finns någon fast lösning. För så är det ju kanske om man tänker att man upphandlar en befintlig lösning. Eller då, antingen så ställer vi stenhårda krav som säger att så här måste vi ha det som Skellefteå kommun. Och då är det inte säkert att vi når upp till dem när man gör en upphandling. Eller så är det vice versa att den parten man upphandlar inte kan möta oss liksom på så sätt som vi vill. Så då får man förhålla sig till det här kanske med inlåsningseffekter på data. Det är okänd data. Man får använda standalone system för att visualisera. Men här så får vi ett annat typ av givande och tagande. Där vi kan basera både liksom förutsättningar och krav. Och få dem att, ja, men hur får vi dem att matcha samman i en process?
Vi pratade också lite om det här med kompetensförsörjning. Hur jobbar ni där? Och upplever ni att det finns utmaningar?
Ja, men precis. Men återigen, att det är just därför vi inser att vi behöver varandra. För att självklart så ska ju alla bli så duktiga man kan inom sin specialistkompetens. Men jag inser att jag kan inte lära mig allt. Och jag är beroende. Jag menar, är det innovation, är forskningen? Så vi alla tillsammans blir ju starka.
Skellefteå kommun är ju en väldigt expansiv kommun för tillfället, så att det är inte så att resurser står och knackar på dörren och vill in, utan nej, det är ju ett mycket givande och tagande med resurser inom kommunen hittills. Den stora inflyttningen väntas ju ske kanske först om något år eller ett par år. Så just nu är det ju annars att man hade behövt plocka resurser kanske från varann, att den här är specialist på teknik X, men den behöver vi här istället, så måste vi ta den, men då kanske de tar någon av oss istället, att nu får vi istället behålla resurserna där de gör som störst nytta istället, utnyttja varandra. Så att det är ju väldigt effektiv användning av de kompetenser som finns.
Precis, och att redan från början att inte bygga in personberoenden utan ha standardiserade processer som dokumenterade processer och så här, så att det är lätt ifall det blir personalrotationer och så.
Mm. Men det tänkte jag faktiskt fråga om ni märker av den här hypen, eller vad ska vi säga, som är just nu uppe i Skellefteå.
Det gör vi i allra högsta grad, och det är väl det som är väldigt intressant med det här projektet också, att när vi får så pass många nya ögon som får upp liksom förståelse för den här tekniken, och framförallt om man inte kanske ska prata teknik utan man får förståelse för vilken typ av data man kan samla in, och det är väldigt mycket dit vi vill komma, att det här ska bara vara som en ytterligare en datakälla. Sensorer är ju lite som våra sinnen egentligen, fast de är väldigt liksom objektiva. De har ju sett ingen värdering om det är 18 grader eller om en besökare passerar in och ut. Men man får ju helt andra typer av beslutsunderlag som behövs när vi är en växande region där vi behöver effektivisera. Vi möter liksom demografiförändringar som gör att vi inte kan bara liksom anställa ännu mer personal. Utan vi har ju inte som nått ett tak inom många verksamheter där man behöver effektivisera på nya innovativa sätt. Och där är IoT en stor spelare.
Jo, nej, men det här är ju inte ett nice to have-projekt. Vi behöver ju göra det här, och vi behöver ju få igång det här nu i den expansiva fas vi befinner oss i Skellefteå.
Hur jobbar ni med nationella standarder och vägledningar?
Den övergripande vägledningen vi jobbar efter, det är ju robust och säker IoT. Precis som robust och säker fiber, så ska IoT vara lika robust och säker. Och utifrån det då så finns det ju underliggande standarder som finns då kopplat då till robust och säker IoT. Och där har vi ju ENISA och Klassa och för informationssäkerhet och NGSILD för utbyta plattformar. Så att det finns ju en mängd olika standarder, och vi jobbar ju faktiskt nu också väldigt fokuserat på just standard kopplat till säkerhet exempelvis.
Just det, berätta lite om det, säkerhetsarbetet.
Säkerhet är ett väldigt stort arbete, det medför ett stort arbete just inom IoT. Det är ju ett nytt område i mångt och mycket, kanske framförallt när vi pratar om offentlig sektor och när man ska dela data, hur man ska hantera öppen data. Och där är det väldigt viktigt att vi följer de referenser som finns med exempelvis Klassa för IoT, både för att skapa den interna tryggheten, att vi har tittat på datan på rätt sätt, vi vet hur vi hanterar den på rätt sätt, får den presenteras som öppen eller inte. Men framförallt att när vi ska börja dela den mellan olika aktörer också, så kan vi känna oss trygga med att den här datan är delbar, den är öppen och den kan ni använda. Och det skapar ju mycket liksom grogrund för forskning och sånt också, att få använda produktionsdata istället för att man hela tiden ska göra liksom projekt och hämta in data liksom, eller skapa labbscenarion och så. Så att standarderna sätter ju väldigt mycket prägen på projektet för att skapa den här överförbarheten på ett nationellt plan framförallt.
Precis, för IoT handlar ju både om väldigt öppen data som exempelvis en badtemperatur, men det kan ju vara väldigt samhällskritisk data också, så att det är en viktig och stor fråga.
Hur långt har ni kommit i projektet? För det pågår ju då fram till nästa sommar, visst är det så? Mm. Var är ni? Är ni mitt i?
vi har ju kommit fantastiskt långt. Det är jättehäftigt att man får nypa sig i armen att när man satt med projektansökan och plan och så nu känner vi nästan i mål. Men vi är ju inte riktigt i mål än. Vi har ju byggt ut ett grundläggande LoRa-nät och vi har satt upp lösningarna för de här casen. Det som är kvar är ju att finslipa dem som Rickard också var inne på. Men nu ska ju de skala också. Kanske då, som vi sa då, verksamhetsmässigt och geografiskt och sedan när verksamheterna är nöjda då. Så det är mycket det. Och så sen är det ju det att vi vill ju jobba vidare lite grann med att grotta ner oss på djupet då, på King standarder gör vi nu. Men vi har ju också inte då, det här King arbetet med att utbyta data mellan plattformar har vi också kommit en bra bit på vägen. Eller vad säger du, Rickard?
Precis, där jobbar ju företaget Thing som vi nämnde med tillsammans med LTU. Att, men hur kan en forskningsplattform utbyta data med en kommersiell plattform? Och hur kan det göra för oss som behovsägare i Skellefteå kommun? Att vi kanske kan hämta data från LTUs plattform via Skellefteå Krafts plattform. Att då får vi ett väldigt smidigt ekosystem också.
Precis, så har man då rutiner för att jag menar, för då kan man ju, ja men precis. Alltså de kan utveckla en liten extra finess som vi kan koppla på en tjänst i driftmiljö.
Precis, och den här som Katarina var inne på lite grann så har vi som släppt en portal egentligen för våra verksamheter på Skellefteå kommun där man kan börja liksom kontakta vårt IoT-team som vi kallar oss nu och börja få hantera egentligen behov. Om vi tänker att vi har de fyra grundbehoven i projektet så kan man börja prata om behov 5, 6 och 7 som vi kan börja tjänstifiera också. Det är mycket för att testa den processen som vi har tagit fram och se, håller den här eller vars har vi hålen? Så man kan ju säga att den är en form av en version 1.0-läge så det kommande året blir också mycket att förfina och effektivisera processen baserat på insikterna från de tjänster vi skalar upp och tjänstifierar.
Mm. Och, ja, men rätt frågor, rätt checklistor, rutiner ska finnas vid rätt tillfälle för att vi ska känna att en ska komma en gång lagom snabbt men kännas tryggt och säkert. Ja.
Kommer ni någonsin bli klara?
Det tror jag inte med den här typen av arbete. Jag tror det är bara startskottet på någonting som kommer vara enormt stort inom 10 år. Vi kommer nog sitta och skratta lite historier liksom hur långt man trodde man hade kommit när man sitter här nu. Och vi har liksom känslan att man har gjort så himla mycket. Men om 10 år så kommer det vara någonting helt annat. För nu vi testar kanske utifrån, vi bygger vår process utifrån den här LoRa-tekniken som vi var inne på tidigare. Men vi vill ju också börja testa mer med de här 5G och andra typer av IoT-teknik och ännu större liksom plattformsekosystem. Att vi har jättemycket styrsystem exempelvis inom kommunen som ligger hos leverantörer som har byggt liksom infrastrukturen i husen och såna här saker. De vill vi också börja få att liksom samverka och prata så att vi liksom får en enhetlig spelare i den här plattformsekosystemet. Så vi har ju jättemycket kvar att göra på sådana bitar också. Att just nu vill vi bara liksom ta de här första stegen in och tjänstifiera, skapa en trygghet hos våra verksamheter att kunna slå arm och beställa och få liksom hållbara lösningar som är över tid. För om man kommer tillbaka på någonting som var inledningen, liksom, men varför gör vi det här projektet? Så är det också att det finns en liksom, nationellt samförstånd med att man gör väldigt mycket tomteblås inom kanske framförallt offentlig sektor. Att man har jättebra idéer, man har drivande personer, man kanske får finansiering för viss typ av lösningar. Så gör man de här tomteblåsen och rent fokuserar mycket på det tekniska. Och så löser man det blir en helt okej lösning. Den används i viss form av verksamheten men sen kanske person X slutar eller finansieringen ramlar ut. Så står man där utan egentligen en förvaltningsplan att ja, men hur kan vi som verksamhet skriva att vi vill ha den här i 10 år framöver? Vilket avtal skriver vi på? Och så har man inte tagit höjd för de bitarna. Så det är de vi vill säkerställa att vi har gjort klart under den här projekttiden. Att man som verksamhet kan känna en trygghet. Att det här tycker vi var en bra lösning. Vi vill skriva ett avtal på den. Vi vill ha en trygghet att den här återkommer exempelvis varje sommar. Om man tar lite mer basala exempel med badvattentemperatur. Men hur blir det inte att det ska bli ett återkommande projekt varje vår? Att så här, okay, men vem tar den här frågan nu? Utan man kan lita på den här centrala IoT-förmågan som hanterar avtalen, går igenom dem och man har liksom hållbara lösningar över en lång tid.
Tips till andra kommuner som kanske inte kommit lika långt i sin IoT-resa. Vad har ni för sådana här stalltips?
Ja, nej men precis. Nej men, ha inte för bråttom. Gör rätt från grunden. Högt i tak. Bra dialog. Nöta, nöta. Alltså, vi har jobbat kontinuerligt. Alltså, schemalagt. Alltså, forum veckovis. Alltså, bara strukturerat. Lägg upp en plan. Ta det steg för steg. Måla upp vart ni vill komma. Och så sen då strukturerat. Ta er dit. För att har man en mål och en plan. Då kommer det att komma dit. Och om alla sätter sig runt bordet. Identifiera ert IoT-ekosystem. Kan se olika ut. Titta på vilka parter som har någonting med det här med IoT att göra. Samla alla och ha en öppen fin dialog.
jättebra när det kommer till verksamhetssidan, så vi pratar mycket också om att titta på nytta, gör nyttovärderingar, gör tydliga effekthemtagningar, titta inte bara på tekniken, utan för att just kunna ge den här moroten till verksamheten också, att ja, men, tänk ett varv till, vad ni faktiskt vill få ut, för annars så blir det lätt att, men vi har ju sagt det, vi skulle kunna köpa 10 000 sensorer idag, teckna avtal på dem och sätta upp dem, men om de inte används om ett år så finns det ju ändå inget syfte med att vi gör det, då är det bara pengar i sjön. Så att tidigt börja med de här enkla nyttovärderingarna, hur ska verksamheten kunna både liksom kanske räkna hem det ekonomiskt, eller vad kan ni se för effektiviseringspotential eller den medborgarnytta, och spela tillbaka på den, ja, men liksom nådde vi det med det här, för då får man liksom en extra morot att ja, men här vill vi gå vidare med också. Så att bort från tekniken är väl det vi pratar om mycket. Tänk inte så mycket teknik och prata inte så mycket teknik med kunder och verksamheter om man inte verkligen vill det, utan fokusera på nytta, behov och hur vi löser det.
Precis, det har varit viktigt att de ska känna direkt nytta. Alltså att man har rätt, en sensor, två sensor ska göra omedelbart. Och sen nu blir det ju bara ännu större effekt, skalar de upp. Ja, men då är det bara att föreställa sig att ja, ger det en liten effekt, alltså direkt, ja, vinner direkt från start, så att skalar man upp, då kan man tänka oändligt mycket nytta.
Och vi pratade lite grann det här om, ja, men vad händer, liksom, blir ni någonsin klara, vad händer i nästa steg? Och någonting som väldigt mycket är på tapeten just nu är just den här biten med AI och liksom maskininlärning, hela den biten. Och det kanske är lätt också att man fastnar lite i de spåren med den här typen av lösning, att man vill vara där redan nu. Men kan vi börja med det här grundläggande och egentligen bara, AI vill ju ha massa data. Kan vi börja förse den med data till att börja med? Kan vi hitta effekter som Katarina sa på kort sikt, som kanske inte är att allting är helt automatiserat, vi effektiviserar bort 4 personer med den här lösningen, utan men här får vi bara ett beslutsunderlag på lång sikt som visar hur många besökare vi har över tid. Och då kan vi ta beslut på det först och sen kan vi börja bygga modeller i nästa skede. För annars så fastnar man lätt i det här att det blir ett års projekt eller två års projekt av varenda IoT-lösning. Och då tappar kunderna fort kanske intresset eller viljan, någon person byts ut. Man tappar lite syftet, vad var det vi skulle göra egentligen? Men har man den här tydliga, liksom, vad är den första effekten vi vill nå och hur mäter vi den? Så får man ett mycket bättre engagemang från verksamheten också.
Vad skulle ni säga är mest utmanande med det här projektet? Katarina, vad säger du?
Ja, i början var det nog egentligen att våga ställa alla obekväma, öppna frågor, alla tankar och sådär.
Vad kan det vara till exempel?
Men kanske det är ovan att diskutera dels den här typen av frågor. Men jag menar, alla våra projektparter, vi är ovan att samarbeta. Och att vara det här med, apropå jag sa det med givande taget, vem gör vad? Alltså, jag menar, så att man inte kommer, hej, jag ska göra det här, pang. Utan att man är lite mera
prestigelöst.
Ja, prestigelöst. Vi har ju, jag tycker att nu har vi ju inte, var det utmaningar du sa, nu som största utmaningarna, men det har ju varit också förankring, att känna att man når ut till, med information till alla i rätt tid. Och det är väl också ett tips till alla andra, att tala om vad ni gör även om ni inte är klar. För att annars kommer andra göra misstag och köpa in sig på fel saker eller låsa fast sin data eller så vidare. Så att så det är kommunikation har ju varit en utmaning. Att få alla att förstå vad vi gör.
Ja, men precis. Rickard, vad säger du?
Absolut, jag kan behålla med just om den här samverkans- och kommunikationsaspekten är otroligt utmanande. Att man säkerställer att vi har rätt förväntningar på varandra. Man kan släppa den här prestigelösheten också. Att jag behöver inte visa upp mig för någonting eller liksom göra någonting som jag inte känner mig bekväm med, utan kan ni göra det här? Liksom att släppa den garden lite grann och se, men hur löser vi problemet gemensamt? Det har varit en utmaning, men det har ju landat mycket också.
Precis, och att vi har löst det, det är att man direkt gått in med en prestigelöshet och sen lyfta blicken. Alla vill egentligen samma sak. Vi vill ha allt från det överliggande globala hållbarhetsmål, alltså, eller skapa innovation, så att vi vill ju egentligen samma sak. Då är det lika bra att sätta sig, hur gör vi det här på bästa sätt?
Och den roliga utmaningen nu som kommer är ju att vi tar upp mer och mer fart och får fler och fler behov till oss. Så från början var det lite liksom, kommer man bara ett år tillbaka i tiden, så fanns det ju mycket tveksamhet och osäkerhet och kanske inte den här liksom superstora viljan, men nu är det ju nästan dagligen nya kontakter med det liksom IoT-teamet som vi har satt ihop på Skellefteå kommun och säger, hallå, det här skulle vi vilja göra. Och då har vi tagit fram en jättebra process som också baserar sig mycket på att man ska få testa sina lösningar innan man skriver på sina avtal. Så att det är kanske nästa stora utmaning då att, och shit, nu får vi ganska mycket att göra. Hur ska vi hinna med allting det här och fortfarande hålla fokus på liksom det som är projekt och det som blir den kommande tjänsten?
Så att det är med spänd förväntan att se vad som kommer in i den här stora tratten som vi nu bara släppa på. Så att framtiden är väl ovisst, men jag är helt övertygad om att vi kommer ha det vi gör.
Så avslutningsvis då, nu har vi pratat om utmaningar. Vad är det roligaste med det här då?
Se att det äntligen händer. Det är nypa sig i armen. Att inte bara prata utan även göra.
Ni har satt igång en snöboll som nu börjar få...
Och börja rulla av sig själv, att man kan börja zooma ut lite grann och fått upp roller, alla tydliga arbetsuppgifter. Så det är inte bara de stora parterna som ska veta vad man gör och vad man pratar i stora termer, utan även på individnivå. Alla har sin självklara roll. Och... Mm. Ja, nej, men det är väl det.
Rickard, vad säger du?
Jag håller med. Jag tycker det är otroligt kul att se en sån här typ av... komplex känslan och kunna växa fram på ett så processbaserat sätt. Att kunna göra de här jättevida lösningarna och koka ner det till en, liksom, en process som gör att våra verksamheter får en enkelhet i att kunna liksom bara prata IoT och känna att man kan äga sina egna behov. Det tycker jag är superroligt att se att den liksom, viljan och modet växer fram hos våra verksamheter som finns runt vårt IoT-team och runt projektet.
Precis. Och att ha vänt det från att folk har tyckt att det var lite så här svårt att ta i, det med komplext, svårt, har vi fått det att framstå ganska roligt och enkelt. Det här vill vi också ha.
Då säger jag tusen tack till er för att ni kom hit och delade med er av era erfarenheter. Tack till Rickard Lindholm på Skellefteå kommun och Katarina Tinderdal på Skellefteå Kraft Fibernät AB.
Tack så mycket.
Tack så jättemycket för att vi fick komma hit.
Du har lyssnat på en podcast från IoT Sverige, ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Musiken i programmet är skriven av Johannes Bergenheim och jag som producerat heter Maria Bergenheim.